Och likadant på segelskutan på Abraham Rydberg då. Och jag gick på ett helt år då på ett skolskeppet Abraham Rydberg. Stockholms, det är fyrmastad ett bark som är ombyggd som är skolskepp. Så vi var 40 man ombord och gick från Göteborg 31 och 32 till Australien. Och det var bara segling.
Söka till navigationsskolan då väl?
Det var för att vi måste ha ett helt års segelpraktik på segelfartyg för att kunna få börja läsa i navigationsskolan. Och det var absolut sista åren, 32, så 33, då slopades det där. Men det var ju fint att man fick vara med på det. Det var 4 månaders resa ifrån Göteborg då till Australien. Vi kom in i södra Australien i en plats som heter Wallaroo, Adelaide. Och låg och lastade vete där en hel månad och så hem igen. Och det var bara seger.
Ja, det var ju en verklig skola.
Ja, då var det, där fick man en ordentlig skola. Och om man talar om det här om både med sjösjuka och allting, det försvann det. Det var det ingen folk som... Det är ett helt annat på ett segelfartyg. För det rör sig på ett annat sätt.
Seglen tar du.
Och så har de seglar som stöttar i storm. Med en annan rullar just där, men de har seglar. Och så går de inte, rusar de inte mot sjöarna, utan de viker sig undan.
Det
är mer naturligt. Det är därför vi kallar det. Hon har ett kvinnokön också. Duta är det. Döper vi med kvinnonamn.
Ja.
Och vi klappar om henne. Så det älskar skeppet. Det är så naturligt. Så det är det naturligaste.
Det här med segel då. Då måste man ju samordna arbetet väldigt när man halar och...
Ja, det var ju 2 vakter där naturligtvis, styrbordsvakt och babordsvakt.
Ja, hur gjorde man det? Alltså, vad hade man någon, jag vill säga, ramser eller sätt att kommunicera?
Ja, det var ju naturligtvis att det sköttes, då man sätter ju segelland och då är ju alla där. På råsegel, det ska ju bindas under råna. Mm. Och då är alla man med då, och så är det någon äldsta då som vet precis hur det ska vara. Mm. Och sen när man är ute i sjön då ska man ju ta bärga segel och allting, och då är det ju styrman som håller ju reda på väder och vind. Mm. Så skickar han så många man ner till första masten då. Då ska vi bärga bramsegel istället, så kila upp den så vet man vad det är. Och så passar det folk ner på däcken och slackar. Och så det där går ju en viss rutin då hela tiden. Och så när det är riktigt storm då så får hela besättningen vara med och hjälpa till. Mm. Och till och med kocken och stuvuter och allihop.
Ja.
Mm. Ofta har kockarna stagseglen.
Alltså.
Mm. Så därför de har, det är förut, längst förut på stävet som det är snedseglen. Det klyvar en ytter in, det jagar en och förstäng heter de där.
Ja.
Och därför har kocken liksom specialiserat sig på det. Så skickar inte kocken upp i översta toppen, för då blir vi utan pannkaka.
Kocken var viktig.
Han var viktig.
Ja.
Väldigt viktig person.
Och det här med maten.
Jo, det tog det som ett så stort hotell då, vet du. Köksmästaren, det är ju stewarden då. Han måste ju beställa tillsammans med skepparen hur mycket maten ska vara, naturligtvis rederiet som, och så har han kocken under sig som bara lagar maten då.
Mm.
Och stewarden, han är förman, han lagar ju han också medan han sitter. Mm. Och så har han kockpojken då, eller kajutgrabben, som en springpojke emellan.
Mm.
Och den stackars kocken, han, ja, då beror det på stora eller mindre båtar, eller de där mindre har de ju fruktansvärt jobbigt. De får jobba dygnet runt nästan.
Mm.
Och det ska vara färskbröd då, som på den här vindar jag hade. Varje morgon var det färska limper såna här. Då stiger kocken, han breder, när han har slutat jobbet då i 8-9-tider, fått undan disken då. Då gör han degen på en gång och så får den stå då till klockan 3 på natten. Då bakar han ut den klockan 3, är han uppe igen.
Mm.
Och så är limporna färdiga klockan 6 då, till första kaffet.
Jaha.
Varma, fina, varenda morgon då. Liksom där. Och nu är det ju färdigt i friskåp och allting.
Men när ni gjorde en sån lång resa från Göteborg till Australien, provianterade någonstans på vägen?
Ingen, nej. Det provianterades för att ska hålla ett halvt år med 52 man. Så man förstår vilken uträkning det ska vara. Men vattenförsörjning måste vi väl nästan... Vi tog ju rätt på regnvatten för förra valet. Och så hade vi tankat ett dricksvatten. Ja, och sen hade vi levande två grisar då, ner som vi åt upp när vi passerade vid ekvatorn. Två sära fina kultingar, och de blev ju kelgrisar, riktiga, att vi kramade om dem där. Och de var släta, och det är sällan på landet att de är så fina. För vi hade spolslangen på dem och Pia sa var kvaste varje morgon. Och de var sära och fina. Och
så, men det måste ju vara svårt att äta upp att dem.
Nej, men det gick nog. Bra. Men när de skulle slaktas...
Mm.
Då var det tomt på däck.
Jaha.
Det där får Sturten att sköta om, så han visste inte alltihop. Det var, fick ingen hjälp. Båsman, han var stor och stark, så han hade en måkare, han är stor yxa, han visste han. Och jagade dem runt däcket då för att få ett väldigt full träff. Det hände ju saker där. Jag visste, de hade en slaktmaska, inte väl nej. Men det kanske de hade också. Men sedan... Dagen efter då gjorde han kotletter på det där. Och jag kan aldrig glömma smaken på de första kotletterna. Kan verkligen köttet vara så gott, tänkte vi. Du vet, du hade fått genomsaltat och halvsurt och lite sådär unket hela tiden för slutet. Och så konserver och kornbiffen. Den där ifrån.
Jaha.
Amerikanska... röda köttet.
Ja. Mm.
Men så fick det färska kotletter. Och det var ju påbackning och påbackning. Nej, nu får det ingen mer. Vi ska ha någonting imorgon. Nej, de var lagom stora då. Vi har ju så trevliga kortgrisarna där det är vackert väder de är ute. De står och tigger där hos kocken och han gav dem ju alltid det.
Mm.
Och så när vi for hem hade vi två svarta grisar då istället. De har den svart. Det heter svart och vita fläckiga.
Ja, just det.
Jag tror nästan det var godare fläsken.